Bjällran, en podcast om journalistik. Från medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet. Och programledare är Annika Hamrud och Andreas Önnerfors.
Hej Andreas, vi är arbetskamrater du och jag på Fojo. Berätta lite om dig själv.
Jag jobbar med ett projekt som heter Faktajouren som jag leder. Och det går ut på att lära ut vad desinformation är och hur journalister kan förbereda sig mot det med digital verifikation och research till exempel. Sen som forskare har jag en bakgrund i idéhistoria och forskar kring radikalisering och konspirationsteorier.
Precis, och du har till och med varit professor.
Ja, det stämmer. Docent och professor i idéhistoria sedan tidigare.
Precis. Det här är första avsnittet, säsong 2. Och då har vi tänkt att vi ska programleda tillsammans, Andreas och jag. Jag tänkte, kan du berätta lite grann om läget i Malmö där du bor, där det snart kommer att vara hållas en Eurovision?
Ja, läget i Malmö just nu är väldigt upptrissat. I början på maj så kommer Eurovision till Malmö för tredje gången. Och stämningsläget är väldigt högt på grund av Israels deltagande i Eurovision som många anser visar en dubbelmoral av den europeiska public broadcasting-organisationen EBU eftersom man uteslutit Ryssland och tillåter Israel att tävla. Och det har lett till en hel del demonstrationer och artister som har tagit sig ur programmet som Malmö stad har organiserat och också krav från svenska men också andra artister om bojkott av Israel.
Israel, nationella tv som besökte Malmö för ett tag sedan, och hur gick det?
Ja, det var en journalist från det israeliska tv-bolaget N12 som väl i det närmaste motsvarar kanske TV4 eller något sånt i Sverige. Och de var på en reportageresa i Malmö och det de möttes av var det hat mot Israel och rent ut sagt antisemitism när de gjorde sitt reportage. Man reste liksom till Rosengårds centrum för att visa hur orientaliserad Sverige har blivit. Och sen åkte man till Möllevångstorget för att träffa grönsakshandlare och besöka till torg som var väldigt antisemitiska, antiisraeliska. Och sen en Palestina-demonstration där man blev attackerad av deltagare i demonstrationen. Så nog var det väldigt upphettad stämning, om man säger så.
Vad tycker du om inslaget?
Alltså för det första tycker jag ju då att journalisten ska hatas och hotas mot bara för att de gör sitt jobb. Men sen såklart så det de till stor del höll på med var ju det vi kallar för cherry picking. Alltså att man valde ut de typen av fält där man kunde ana att det skulle bli konfrontationer. Och väljer man att åka till Rosengårds centrum och filma de affärerna som ser mest ut som det skulle kunna vara för Mellanöstern. Och väljer man att mucka gärna folk på grönsakstorget så är det klart att man kan få fram det som man vill ha. Men sen är den här berättelsen om Malmö som skildras i det här rapporten också måste ses mot bakgrund av en större berättelse om Malmö som egentligen redan lanserades med Fox News 2004. Där man beskrev Malmö som en krigszon. Eller det berömda uttalandet av Trump från 2017 där han pratade om last night in Sweden. Och sen dök upp en fake-expert på Fox News som gav Trump rätt. Så det här visar ju att den här bilden av Sverige formas av aktörer utanför Sverige och vi måste förhålla oss till den. Och det här reportaget av de här israeliska journalisterna, så avskyvärt de än har blivit bemötta, radar sig ändå in i den här större debatten kring Sverigebilden.
Väldigt komplicerat att förhålla sig till, tycker jag. Det är ju en sanning, absolut, ja, som har hänt. Men vi har hört den berättelsen ett antal gånger.
Exakt, och då blir det liksom så här, då Ja, det utsnitt av verkligheten som reportaget förmedlar radar sig in i den större bilden av Sverige som befinner sig mot den här totala kriminaliteten ökar, islamiseringen ökar, det antisemitiska stödet för Palestina är skyhögt och så vidare. Och naturligtvis, rent konkret så handlar det också om att man vill underminera den kritiken mot staten Israel som har framförts i samband med protesterna mot Israels deltagande i Eurovision. Men som sagt så radar det in sig i Sverigebilden. Och det kan vi ju se vad det gäller andra fenomen också som har fått medial genomslag på sistone. Som koranbränningar, LVU-kampanjen som vi ska prata lite mer om alldeles strax.
Ja, precis. Ja, jag tänkte det. Det var inte så att de talade med några fler, någon rabbin eller någon imam eller någon annan som hade en annan bild av Malmö i det här.
Nej, inte riktigt, utan det som hände var liksom att man istället för att liksom lyfta fram det arbete som ändå pågår i Malmö mot antisemitism och för att försöka få till stånd tolerans mellan de olika minoriteterna i Malmö fanns överhuvudtaget inte med i reportaget. Man intervjuade en person som man uppfattade som något slags expert som sen visade sig vara en lokal aktiv politiker. Men man åkte så att säga med premissen till Malmö för att hitta de exemplaren som kunde bekräfta berättelsen om Malmö som superislamiserat och som ett hot för israeler som funderar på att resa till Malmö under Eurovision.
Idag i det här första avsnittet då, i den nya säsongen, så kommer vi ha lyssnat på två inslag som jag har spelat in när vi var på Gräv, som är ett seminarium, en konferens som hålls varje år. Och i år var det i Gävle. Och där träffade jag Rasmus Kahnbäck, som är en journalist som har specialiserat sig på Azerbajdzjan. Azerbajdzjan är ett land som ligger med gräns Ryssland, Georgien, Armenien och Iran vid Kaspiska havet. 10 miljoner invånare. Det är ett muslimskt men väldigt sekulärt land och ett land där Loreen vann förra gången.
När Loreen vann på Eurovision Song Contest i Azerbaijan, det var anmärkningsvärt ur många synvinklar för att Azerbaijan är ju ett land som också tjänar väldigt mycket oljepengar och som är nära en allians till Turkiet till exempel. Men Loreen lyckades med sin personlighet och med sitt engagemang att lyfta fram att det fanns en massa sprickor i det här väldigt rika oljelandet. Dels själva evenemanget för att man liksom byggde sönder gamla kvarter i staden så att det skulle se fantastiskt ut, men också då hon finger på den dåliga situationen för mänskliga rättigheter i Azerbaijan, vilket inte minst drabbar journalistiken. Så det var väldigt betydelsefullt. Och det visar ju också hur evenemanget, även om man tror att det är opolitiskt och bara handlar om musik egentligen, alltid ligger på skärningspunkten mellan politik och kultur och underhållning.
Innan vi ska lyssna på Rasmus här lite grann, ska vi bara, kan vi också berätta om den förra grävkonferensen vi var på, fast det var då den internationella grävkonferensen som hölls i Göteborg i höstas och där vi, Fojo då, var medarrangör. Och där fick vi också höra om hur det kan vara att vara journalist i det här landet, Azerbajdzjan då. Och bland annat så var det en journalist som berättade om hur hon, alltså inte bara att hennes mobil hade blivit avlyssnad, utan de hade till och med installerat kameror i hennes sovrum, alltså säkerhetstjänsten, och filmat henne och sen lagt ut hennes mest privata stunder på nätet. Så det är en väldigt hård, ja, det är en hård diktatur, med mänskliga rättigheter ligger dåligt till. I höstas var det också så att Azerbaijan närapå genomförde en etnisk rensning i regionen Nagorno-Karabach, och ungefär 100 000 armenier fick då flytta därifrån. Det ligger på gränsen nu, så kan man ju, det liksom mullrar igen mellan Azerbaijan och Armenien då, där man kan, vi kan, kanske kan det bli ett riktigt krig, ett till utbrett krig. Vi har ju precis häromdagen nu, var det 2 dagar sedan, så bombade då Iran Israel. Så att det är väldigt mycket som händer just nu på den internationella scenen. Vi ska lyssna på Rasmus då, som berättar om det hot och hat som han utsätts för att han bevakar den här konflikten så här mycket. Nu lyssnar vi på Rasmus.
Häromdagen så kom det faktiskt en artikel om mig i azerbajdzjanska medier som bara var ett rent, ja, lögner och förtal, så att säga.
Ja.
Där man hävdar att jag får pengar utav en riktig rysk-armenisk skurk som har gjort affärer med oligarker och så vidare. Så att det finns ju liksom en desinformationskampanj om mig på grund utav att jag har grävt om Azerbajdzjan.
Mm.
Alltså någon form av kontrakampanj.
Och hur ser de här reaktionerna mot dig ut?
Framförallt inledningsvis var det en upptrappning. Så att det började med hatkampanjer mot mig på nätet. Det kunde vara människor som skickade jättemånga meddelanden till mig. Det var att man började ljuga om mig, rent ut sagt.
Mm.
Sedan när jag väl fortsatte med granskningarna.
Riktades det direkt till dig då, eller var det?
Det riktades till mig, det riktades till Blindspot till en viss del.
Mm.
Men det var när jag väl fortsatte och jag gick djupare och djupare in i de här granskningarna som det började bli obehagligt på riktigt.
Mm.
Och det var då, det första var att man började publicera artiklar om mig i azerbajdzjanska medier som var ganska stora och grova. När jag fortsatte ännu mer med granskningarna och vi på Blindspot ändå ville att vi ville gasa detta, så kom nästa steg, och det var när man började kalla mig för terrorist. Och spion, man började anklaga mig för väldigt grova saker. Företrädare från Azerbaijan, de ville att man skulle polisanmäla mig i Sverige. Den azerbaijanska ambassadören i Sverige var aktiv i att försöka smutskasta mig. Sedan, jag jobbar ju för Blindspot, men jag är också frilansare.
Ja.
Vad man gjorde var att man började kontakta mina redaktörer till olika tidningar och säga att, men varför publicerar ni det här utav Rasmus?
Ja.
Han är ju köpt utav armenier.
Mm.
Och helt plötsligt kommer jag i en situation där jag var tvungen att försvara mig inför mina uppdragsgivare.
Ja. Som inte är lika insatta
Som inte är lika insatta, nej.
Precis.
Och bara här om veckan så blev jag faktiskt uppringd av en tidning som hade sett de här artiklarna, för man grävde den här ryska armenien.
Ja.
Och de frågade mig, men tar du emot pengar från den här personen?
Okej,
ja.
Ja, de gjorde det, de frågade.
Ja, en svensk media alltså.
Ja.
Så att det är väl en del av själva konsekvensen av arbetet.
Ja, ja. Hur känner du att du får det stöd du behöver liksom, i att leva i den här situationen som frilans?
Ja, men Blankspot har ju varit bra. Vi har tagit in en säkerhetskonsult vid något tillfälle.
Mm.
Där vi har pratat om en eskaleringstrappa. Vad är nästa steg?
Mm.
Och då har man jämfört med hur andra auktoritära regimer faktiskt arbetar mot journalister utomlands.
Mm.
Transnationellt våld som det kallas. Men det riktar sig ju mest mot sådana som är med i diasporan oftast.
Mm. Mm.
För mig handlar det mer om den här smutskastningskampanjen med grova anklagelser. Och här har ju branschen faktiskt ställt upp ganska väl i Sverige.
Ja.
Det är ju ganska tydligt att det här är en smutskastningskampanj. Även om det är så att ibland så rinner det igenom liksom, att man inte uppfattar att det varit en smutskastningskampanj. Men det största stödet har jag fått från branschorganisationer, så som Reporter utan gränser. Och de gjorde ett skarpt uttalande från Paris-kontoret och inte bara från det svenska kontoret. Vilket ändå fick upp hela den här frågan till agendan utanför Sverige också. På Blankspot har vi kontakt med en säkerhetskonsult som har givit stöd i och råd på hur jag ska agera när stress och sådär uppstår.
Men för att knyta tillbaka till att jag tänkte på ordet ork istället för mod. Mm. Hur orkar du?
Det är ju någonting som man bygger upp med tiden. Det var en sån här diskussion som jag hade med den här konsulten, säkerhetskonsulten vi hade. Hur bygger man sin egen ork? Och då handlar det väldigt mycket om stressorer och veta vad som händer i hjärnan och så vidare. Mm. Min bakgrund är som krisstödjare från Röda Korset också, ska sägas.
Så att jag har haft den kunskapen.
Ja, men precis. Så att jag jobbade på Drottninggatan 2017 bland annat som krishjälpare och så vidare. Mm. Och detta är ju någonting som verkligen har hjälpt mig, för jag vet vad som händer när jag blir stressad. Mm. Och jag tror att det är någonting som är väldigt viktigt att tänka på när man är som journalist.
Mm. Precis, och det kan ju faktiskt också behövas i mindre dramatiska situationer.
Mm. Det måste någonstans ligga i ryggmärgen, tror jag, att när du blir stressad, då behöver du backa. Alltså du behöver kunna veta hur du ska agera när du blir stressad. Mm. Och det bygger ju orken med tiden också.
Det där var alltså Rasmus Kahnbäck som vi träffade på Gräv och som främst arbetar för sajten Blankspot. Som är en sajt som rapporterar mycket om saker som annars inte får så stor uppmärksamhet. Och dit hör ju då tyvärr just situationen i Azerbaijan. Vi ska också lyssna på en annan röst av en person som vi träffade på Gräv. Och hon kommer också berätta om hur hon har blivit utsatt på grund av saker som händer runt om i världen. Det är Inas Hamdan från Sydsvenskan. Andreas, vad har Inas gjort som har fått så stor uppmärksamhet?
Ja, alltså Inas var en av de svenska journalisterna som i princip från början intresserade sig för LVU-kampanjen som har pågått sedan 2021 egentligen, men som briserade 2022. Och hon har kunnat bevaka den i realtid för att hon har språkkunskaperna. Väldigt snabbt så märkte då Inas att den här kampanjen mot svensk socialtjänst och sociala myndigheter som fördes på sociala mediekontor i Mellanöstern också spred sig till etablerade traditionella medier, till exempel Al Jazeera. Och att Al Jazeera vad det gäller det här fallet helt klart bidrog till att sprida konspirationsteoretiska myter kring svenska myndigheter och det påståendet att man då kidnappar muslimska barn. Och det visade sig dessutom att det fanns en överlappning med turkiska statskontrollerade medier, TRT tror jag den kanalen heter. I och med detta så fick hon möta en massa hot och hat från personer som för det första ansåg att den där konspirationsteoretiska berättelsen om svenska myndigheter stämmer. Och för det andra för att hon la liksom fingret på det här flödet av desinformation mot Sverige. Och återigen då hur Sverigebilden påverkas av dels de här flöden i sociala medier, men också när de börjar sprida sig till etablerade medier. Det var hennes stora insats.
Hon gjorde ju den också då med, hon använde AI, ChatGPT, och hon har ju fått Stora journalistpriset för det arbetet.
Mm, absolut, och det visar ju hur man kan använda ny teknik för att så att säga som ett stöd för sin grävande journalistik. Men vi ska inte glömma bort att liksom grundförutsättningen är att man måste vara en duktig journalist, och i det här fallet som förfogar över språkkunskaper och ett intresse och ett mod för att verkligen ta sig an till exempel stora medieaktörer som Al Jazeera eller TRT.
Nu var det också så att Gräv hade tema mod. Och det är ju så att vi krävs mod. Jag skulle tycka att vi kanske nästa gång ska ha tema ork. För att till exempel som jag tycker de båda som vi ska lyssna på här idag har väldigt mycket ork. Att orka med de här ständiga attackerna och inte ge sig hur utsatt man än är. Det handlar också om hur mycket vi faktiskt behöver varandra. Gräv upplevde jag som en, i år varje fall, särskilt i år, som en väldigt en plats där man ger varandra stöd och uppmuntran. Vilket jag tror är, kommer att bli allt viktigare framöver. Det finns ju också en koppling här då. Inas är själv uppvuxen i Rosengård. Och hon berättar att hon har blivit betydligt mer utsatt efter den 7 oktober. För henne är det en enorm skillnad. Hon har aldrig tidigare upplevt att bli så ifrågasatt. Hon har blivit utsatt för rent ut sagt hedersrelaterade hot efter då Hamas agerande i Israel och det efterföljande kriget mot Gaza. Så blir hon utsatt. Så att det finns många kopplingar här. Vi ska lyssna på Inas Hamdan.
Jag tror att generellt den här misstro mot media och myndigheter stärktes efter 7 oktober. Att polariseringen ökade och att man helt plötsligt, ja men bara, ja nej men jag vet inte exakt vad det beror på, mer än att människor blev mer misstänksamma, polariseringen ökade, fler personer anklagade journalister för saker och med det så vanligt folk har börjat bli oroliga och sprida konspirationsteorier till och med om vanliga etablerade medier. Och när jag som journalist med arabisk och palestinsk bakgrund rapporterar och dessa konspirationer finns som media som är väldigt etablerade blir de, dessa konspirationer och media, så anses jag då vara förrädare, att jag arbetar för andra sidan, att jag sprider på misären som just nu sker i Gaza, vilket är otroligt sorgligt för att inom mån så stöttar vi ju alla svenska journalister, våra globala kollegor. Men också att jag är en journalist i Sverige. Jag kan inte gå in och rapportera om krigsbrott på andra sidan jorden med enkelt sätt. Min fokus är här i Sverige. Och sker det missförhållanden, ropar man antisemitiska saker på demonstrationer så kommer jag rapportera om det. Även om saker som händer på andra sidan jorden också är spännande och viktiga att rapportera om.
Och vad är det som du har drabbats av?
Ja, men det är uthängningar på sociala medier. Det är faktiskt en fascinerande mix av hederskultur in i det. För att man ringer familjemedlemmar och släkt och säger ja, men kolla vad er dotter håller på med. Och försöker sätta press på mig på det viset genom att pressa familjemedlemmar. Och sen också hotar intervjupersoner. Pressar dem till att inte delta i intervjuer med mig. Samt ja, men generellt varnar för mig som journalist att jag kommer med en agenda, att jag har en anledning till, alltså så att jag har förutfattade meningar och att jag vill sätta dit folk. Och det är så himla synd för att många gånger vill jag rapportera om viktiga frågor som dessa människor, bara då, dessa människor kan säga och prata om. Men de vågar inte på grund av den här ryktesspridningen och deras missförhållanden, de sakerna de drabbas av, kommer inte upp i media. Vilket vidare polariserar samhället. För första gången också, om vi skriver någonting om också Palestina så är det helt plötsligt också andra sidan. Alltså, för första gången så tål man inte i Sverige att höra personer som inte har samma åsikt som en själv. Om man har en kolumnist eller man har en debattartikel eller att man har en rakt av intervju med folk som där man belyser ett annat perspektiv så är det ja, men journalister gör det för att man håller med. Nej, det är inte så vi arbetar. Vi belyser åsikter som är samhällsviktiga och som vidgar opinionen här i Sverige och som kommer med nya infallsvinklar. Det är det vi gör och det kommer vi fortsätta göra oavsett vilket perspektiv det är. Och den här intoleransen till att bemöta andra åsikter och misstänksamheten mot den andra är bara väldigt dåligt för Sverige, tror jag.
Ja, verkligen. Men hur mår du?
Jag mår faktiskt jättebra. Jag vill säga så här att i Sverige är journalister otroligt trygga och det gör mig så himla tacksam och stolt över den branschen jag är i. Att säkerhetspersonalen på min tidning, men också generellt i branschen, är så måna om att skydda journalister och att vi kan göra vårt jobb obehindrat. De flesta vet att journalister i Sverige är en röd linje, men man kan använda andra former av påtryckningar och alltså så. Det är ju psykologiska kampanjer istället för våldsamma sådana, eller lagliga sådana, för det finns ju inget de kan göra där. Så det är det man då ägnar sig åt, är ryktesspridning och försöka få journalisterna att må så dåligt som möjligt när de rapporterar om vissa ämnen. Men poängen är att när någon inte vill att man ska granska dem, vare sig det är nazister eller islamister eller rika människor, så är det tyvärr så att vi kommer granska dem och då, det får de tala, och de får ju gråta och skrika och sprida dåliga saker, men det skadar hela samhället egentligen.
Men du har fått det stöd som du behöver?
Ja, det skulle jag absolut säga. Och särskilt som ny i branschen. Jag har jobbat som journalist i mindre än 2 år. Och under den tiden så har jag fått höra om kollegor som arbetade till exempel under 90-talet när nazister behövde granskas. Så det var mycket större högerextremister på gator. Så, alltså att få höra att journalister har klarat mycket värre odds här i Sverige har gjort så att jag känner mig väldigt säker.
Jag bara tänker så här, att det ska vara lite svårt ändå för oss som bara pratar svenska att förstå vad det är du blir utsatt för, om det är på arabiska.
Ja, och det har varit frustrerande, för att ibland så kan det verka nästan som att jag sitter där och hittar på. För att mycket av detta är också riktig spridning, det är magkänsla, det är härskartekniker, det är rykten och alltså så det är saker som är väldigt svåra att sätta fingret på. Sådär. Personer kommer ju inte säga till mig: jag vill inte ställa upp i en intervju med dig för att du jobbar för en israelisk tidning. En konspiration som de tror på. Utan de säger: ja, men jag bara nekar intervju. Sådär, efter att ha pratat med en viss person. Alltså, att sätta fingret exakt på vad det är blir ju väldigt utmanande. Vem som helst skulle kunna fatta det om det hade pågått på svenska. Men det blir mycket svårare om det är på ett annat språk. Samtidigt som just tilliten till medarbetare och att de gör rätt bedömning och tror på det, alltså så att ledningen tror på det man har att säga.
De tror på dig när exakt. Du berättar vad som händer.
Exakt, och det är jag väldigt tacksam över, för att skulle det vara en struktur som inte funkar så där. Skulle vara Sydsvenskan inte varit en arbetsplats som verkligen värnar om sina medarbetare och lyssnar på dem och tar in deras perspektiv. Så jag skulle jag nog inte orkat.
Nej, jag kan tänka mig det.
När man kollar på journalister i Sverige, särskilt nu under grävkonferensen, man märker hur många personer som gör så ett fantastiskt jobb. Det finns inte en dag där jag inte känner mig en enorm stolthet av att vara i den här branschen med så många människor som förstår värdet av journalistiken och gör det så bra de kan, men också är villiga att göra vad som helst för att vi ska fortsätta ha våra fri- och rättigheter och kunna bevaka makterna i Sverige.
Ja. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Ja, Andreas. Vad säger du, Minas?
Ja, som sagt, alltså, hon är ju en enastående talang eftersom hon har tagit an sig ett sånt svårt ämne som få andra svenska journalister hade kunnat göra. Den enda andra aktören jag kan tänka på som befunnit sig i den skärningselden är ju Al-Kompis som förmedlar nyheter på arabiska till en arabisktalande publik i Sverige, men faktiskt också utomlands. Och att man så att säga vågar ta ställning på det sättet. Jag tänker mig, det visar ett antal saker, och det är ju det, hur det globala och det lokala överlappar i den här typen av ämnen. Det går inte att separera längre vad som är lokalt och globalt. Och ja, i en stad som Malmö som är så entydigt polariserat kring de här frågorna, så är det självklart att Inas och hennes arbete har blivit kritiserad i det rådande stämningsläget, där det finns väldigt uppiskade stämningar om hur man förväntas bete sig om man tillhör den ena eller den andra grupperingen. Men att Sydsvenskan väljer att liksom satsa på Inas och ge henne utrymme att göra sitt journalistiska arbete tycker jag betyder väldigt, väldigt mycket. För att vi också ska kunna förstå hur komplicerat det är.
Ja,
Inas
precis. Hon
ska
säger
också...
jag kommer
Ja.
alltid rapportera om det är någon
Ja.
Som skriker antisemitiska slagord på arabiska i en demonstration.
Absolut.
Jo. Och det är ju tragiskt att hon ska behöva säga det, att jag kommer att göra det. Som om det inte vore helt självklart. Men det är inte självklart, för att
Nej.
hon blir utsatt för väldigt hårda påtryckningar att inte göra detta.
Precis, och det visar ju också hur desinformationsflöden och hat och hot mot journalister också överlappar. Det som du och jag ju har pratat om tidigare väldigt mycket. Men att det är verkligen ett väldigt gott exempel på det här. Att en journalist som undersöker desinformation ska inte dessutom stå ut med att hamna i korselden för en massa hat och hot. Och det tycker jag att vi kan se i fallet Inas, men också andra som har försökt bege sig in i det. Vi har ett annat exempel från Finland, Jessica Aro, som i snart ett decennium har undersökt rysk desinformation. Hon har också blivit hatad och hotad på ett personligt plan. Och jag tycker att det är helt oacceptabelt.
Ja, hon fick ju lämna Finland under en period. Hon var ett extremt utsatt. Och vad hon hade gjort var ju också att hon avslöjade en så kallad trollfabrik då i Ryssland.
Absolut, ja. Nej, men det är goda exempel, och här har vi kanske vårt första stora svenska exempel på det i och med de avslöjanden som Inas har gjort och som också ska ingå i en bok som hon håller på med, som förhoppningsvis kom under året och som förhoppningsvis ger oss en anledning att träffa Inas igen.
Precis. Tack Andreas för idag. Vi kommer snart tillbaks och med ett nytt avsnitt av Bjällran.
Du har just hört ett avsnitt av Bjällran, en podcast om journalistik. Från medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet. Vill du komma i kontakt med redaktionen? Maila i så fall till bjallran.fojo@lnu.se.